Deltagandets glädje och välsignelse är ämnet för anförandet som hålls av Thomas Torki och är riktat till ungdomar. Ann-Marie Kinnunen tolkar. Vi sjunger psalm 309 som inledning. Innan vårt anförande ställer vi oss i förbön. Gud, ta emot vår bön. Många troende syskon, föräldrar och vänner ber om det troendes förbön. För det som lider av psykisk ohälsa, spelmissbruk och annan missbruk. För sina släktingars skull. Ge dem hjälp så att de kan ta hand om sig själv och sina anhöriga. Och så att de ska orka i studier och arbete. Ge kraft till mor- och farföräldrar så att de ska orka ge stöd till sina barn och deras familjer. En troende man ber om förböner för sin hustru som är psykiskt sjuk. Och en fru för sin mans skull så att han ska få hjälp med sin psykiska ohälsa och så att hans tro ska stärkas. En mor för sina mor- och farföräldrar så att de ska få hjälp och vård för sina sjukdomar. En kvinna tackar för sin familj och ber om att den gemensamma kärleken ska bevaras. Personer som söker Guds rike ber om mod så att de ska våga ta sig till mötet och att de ska få troende följeslagare. Troende mor- och farföräldrar ber om styrka så att Gud ska leda dem tillbaka till Guds rike. Och de ber om kraft så att de ska våga ge tillit till Guds löfte. Om kraft när de känner sig svaga. Och att de ska bevara sin tro ända till slutet av livet. En troende ber om förböner för att orka stå emot världens lockelser och frestelser. Föräldrar ber om kraft för att klara uppfostringsgärningen. En syster ber om styrka så att Gud ska bevara från svek från barndomshemmet. En åhörare ber om att hon skulle hitta en ny studie och arbetsplats och få kraft att tro. Vi för fram våra böner för oss själva och för våra anhöriga. Du känner till våra mot- och medgångar, särskilt i den situation som råder i världen nu. Du har lovat oss att du har planer för var och en av oss. Mina tankar är fridens och inte utrotningens tankar. Jag ger er hopp och framtid. Amen. Vi stillar oss nu för att lyssna på detta anförande som traditionsenligt är riktat till ungdomar. Till årets sommarmöte så fick jag uppmaningen att bredda synvinkeln. Så nu är den här förberedd med tanken att den ska passa både för unga och för äldre. Och jag skulle säga till människor i alla åldrar och alla situationer. Efter anförandet finns en diskussion där ungdomar deltar som man kan höra på finska. Anförandets ämne är grundat i detta lägerårs tema som är Guds familj. För temat har man gjort en affisch där man sammanfattat deltagandets och gemenskapens glädje i Guds rike med orden "Vi är på samma färd". På denna färd har vi nu fått komma samman i sommarmöte vi får vara tacksamma till Gud och vara glada för den möjligheten att detta sommarmöte, som i år är annorlunda utåt sett, så får vi ändå delta via radio och internet. Vi har fått lyssna på och lyssnar fortfarande och framöver på Guds ord, den välbekanta gode herdens röst och evangeliet. Gud har möjliggjort att det viktigaste har bevarats och bevaras fortsättningsvis. Även i undantagssituationer ekar Guds ord via media över hela jorden. Jesus sände de sina för att förkunna budskapet om Guds rike. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. För att höra detta budskap så får vi delta och förmedla kallelsen till alla människor. Delaktighet i Guds rike. Att vara delaktig i Guds rike innebär förbindelse skapad av den heliga ande med Kristus och hans kropp, som är den troende skara, Guds församling på jorden. Paulus skriver till korintierna: ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Med detta avses inte enbart gemenskapen eller samhörighetskänslan. Och det handlar heller inte om en enhetlig livsstil, utan om trons gåva som den heliga anden skapar. Guds rike kännetecknas av ömsesidig kärlek och gemenskap. Paulus beskriver det troendes gemenskap också i sitt brev till de kristna i Efesus. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som det heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. I första Johannesbrevet står orden: om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, som renar oss från all synd. Till denna delaktighet kallas människor fortfarande. Mötets slogan är: låt din vilja ske. Och om det har vi redan hört talas i vårt möte idag. Paulus skriver till Timoteerna: Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Jesus själv säger: jag är vägen, sanningen och livet. Därför framförs kallelsen till alla människor: Guds rike har kommit nära, gör bättring och tro evangeliet. Synderna förlåtes i Jesu namn och blod. Genom att tro detta får man komma in i Guds rike och bli delaktig i hoppet om det eviga livet i himlen. Detta är vårt mål. Det är därför vi tror och därför vi talar om vår tro. I Hebreerbrevet står det: utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Tro och delaktighet i Guds rike ger trygghet, frid, glädje och frihet. Tron föder också kärleken, som är den troendes kännetecken. Jesus uppmanar och undervisar lärjungarna i sitt avskedstal. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Även Paulus skriver om denna kärlek i Kolosserbrevet, där han undervisar oss så här. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Som delrubrik härnäst följer Jesus i hemmet i Betania. Jesus gästade ofta det hem där tre troende syskon bodde, Marta, Maria och Lazarus. Lukas berättar om ett tillfälle då Jesus kom till dem tillsammans med lärjungarna. Marta ville betjäna gästerna och på detta sätt visa sin gästfrihet. Maria satt vid Jesus fötter och lyssnade på hans tal. Då Marta såg sin syster sitta och fördriva tiden utan något för händerna, säger hon till Jesus: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. När Jesus svarar så förmanar han varken Maria för sysslolösheten eller Marta för arbetet. Men han ville leda dem till att lyssna på Guds ord, vilket är det allra viktigaste. Jesus svarade: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Maria ville lyssna och ta till sig det som Jesus hade att säga. Berättelsen lär oss om Guds omsorg och betydelsen av att deltaga. Även i vår tid och i dessa sommarmöten så hålls Guds ord fram och förs vidare för att så många människor som möjligt ska få ta del av Marias lott att lyssna och tro evangelium. Och för att Guds rikes glädjebudskap ska fortsätta höras och nå människor behövs många arbetare för Martas lott. Jesu besök i hemmet i Betania, som vi kan läsa om på flera evangelieställen, påvisar att Marta och Maria, ledda av sin tro, ville deltaga och betjäna, vilket de gjorde med sina olika gåvor. Låt detta uppmuntra oss att se betydelsen av arbetet i Guds rike, så att vi utför uppgiften med de gåvor vi har när vi kallas i arbete. Att delta i Guds rikes arbete. I Guds rike, Kristi kropp, är varje del viktig. Var och en har sina egna gåvor. I arbetet behövs många olika slag av praktiskt kunnande, musiker, lärare och ordets betjänare. I denna situation där denna sändning produceras är många människor i tjänst för att betjäna så att detta hörs överallt. men det finns också andra uppgifter som är väldigt viktiga, som inte alltid är organiserade. Det behövs till exempel åhörare, följeslagare och de som ber förböner. Att be förböner för varandra och för Guds rikes arbetes skull är en viktig uppgift. I Jakobs brev finns orden: bekänn därför era synder för varandra och be för varandra för att ni ska bli botade. Paulus undervisar i Romarbrevet att som del av Kristi kropp är vi också en del av varandra och uppmanar oss att erbjuda våra gåvor med glädje och villkorslöshet till gagn för våra nära och kära. Detta skriver Paulus om i Romarbrevets 12:e kapitel. Vi behöver uppmuntras till arbete och den syn på arbetet som tron ger oss. Tiden är stressig och ibland tröttande. Timliga arbetsuppgifter och vardagssysslor förbrukar våra krafter. Det finns så mycket att göra. Vi har mycket fritidssysslor och olika typer av tidsfördriv. Vår tid präglas också av egoism och likgiltighet. Detta påverkas vi av och det leder till motsträvighet när vi kallas i arbete. Därför är Jesu undervisning hemma hos Marta och Maria aktuell även för oss. Det får oss att ställa frågan: vad är viktigt, nödvändigt och rimligt för oss? Samtidigt kan vi alldeles personligen fråga oss själva: vad betyder tron och Guds rike för mig? Är det viktigt och livets dyrbaraste sak? Eller är det något annat som är viktigare? Hur ställer jag mig till Guds rikes arbete när jag kallas? Arbetet innebär besvär och när man blir tillfrågad kan det också uppstå tvivel om ens egna gåvor. Någon annan skulle kanske vara mer lämplig till uppgiften. Men det är ändå bra att komma ihåg att det slutligen är Gud som kallar till arbetet och han har lovat välsigna oss med sina gåvor. Det påminner många bibliska exempel oss om. Inför detta anförande har jag diskuterat med många vandringsvänner och angående arbetet i Sion. De flesta har haft samma syn på saken, att även om det har inneburit möda, ibland också mycket besvär och tvivel om ens egen kapacitet, så har det ändå först och främst varit en stor glädje att få delta och hjälpa till. Även om arbetet har krävt tid, krafter och tagit en ansträngning, så har det ändå gett mer. Genom arbetet har man upplevt stor välsignelse och Guds omsorg. Arbetet har medfört trons glädje och nya vänner. Att delta har också stärkt det viktigaste i livet och det har gjort tron starkare. Det fanns också erfarenheten av att vissa situationer i vardagen, mitt i sitt vardagsarbete, har man kanske fått ett meddelande eller ett telefonsamtal som har med Sions arbete att göra. Och det har fäst hjärtat mot det som rör evigheten mitt i vardagens stress. Och det har också gett kraft. Jesus undervisade att barnen var det största i Guds rike och förebild för oss i tron. Ni barn, lär oss äldre det enkla sättet att tro och även deltagandets glädje. När man följer er på till exempel mötesplanen eller på sommarmöten, när ni säljer glass eller plockar skräp, då visar ni fint exempel för oss äldre. Ni gör arbetet med glatt sinnelag. Även denna helg, där ni har egna hemma sommarmöten, där ni gör olika arbetsuppgifter, så är jag säker på att det är en glädjefylld sak för er. I arbetet med konfirmander så har jag fått jobba med många olika ungdomar. Det har varit roligt att träffa er på olika konfirmationsläger. Ni som deltar aktivt, ni som är medhjälpare som lägervärdar. Ni har uträttat era uppgifter med stort ansvar. Även om lägerveckan varit intensiv och tagit på krafterna, så har man ändå fått feedback i form av att ni uttrycker glädje och en vilja att delta igen. Därför vill jag också uppmuntra er ungdomar att delta i arbetet i Sion och ta del av denna glädje. Till undervisningen i konfirmationen har man också lagt in att man ska bekanta sig med Hemmafridföreningens uppgifter. Detta hjälper till att skapa rötter i det gemensamma arbetet. Och det ger också glädje till tron och livet. Nu är det tid för arbete. Jesus uppmanade då han förkunnade glädjebudskapet om det himmelska riket: skörden är stor, men arbetarna få. Det är därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vi får be Gud att han ger fler arbetare och ett tjänstvilligt sinnelag. Jag skulle tro att den avvikande tid vi nu levt i, utan möjlighet att samlas till möten och annan verksamhet, så har det öppnat våra ögon för att se vikten och betydelsen av Guds rikes arbete. Vi ser fram emot att åter få samlas för att få erfara det troendes gemenskap som vi saknar. Då kommer vi säkerligen känna en alldeles särskild glädje och tacksamhet gentemot den himmelske fadern. Låt detta även öka deltagandets glädje i Guds rikes arbete och uppgifter. Vi får uträtta arbetet med glatt sinnelag, inte som ett krav. Detta arbete är heller inte någon förtjänst för oss, så som Paulus lär oss: ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Att delta i att lyssna på Guds ord. Jesus undervisade oss att det bara finns en sak som är viktig. Maria satt vid Jesu fötter och lyssnade. Alltså, Maria lyssnade. När Jesus var på förklaringsberget tillsammans med lärjungarna, så hördes Guds röst från himlen: detta är min älskade son, lyssna till honom. Paulus skriver i Romarbrevet: så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord. Man bör alltså höra på Guds ord för att kunna tro och bevara sin tro. Å andra sidan hjälper det inte att enbart lyssna. I Hebreerbrevet står det: också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som det en gång. För dem då som hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro. Guds ord visar oss vägen till himlen. Guds ord är bestående, då människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av, men Herrens ord består i evighet. Detta ord och kärnan, evangeliet, hörs överallt där Jesu lärjungar finns. Idag har vi hört om hur Jesus sände ut sina egna lärjungar. Så som Fadern sände mig, så sände jag er. Ta emot den heliga ande. Till det som ni förlåter synderna är synderna förlåtna. Dessa ord är hälsningar från himlen, även om det hörs här på jorden och förmedlas via i sig själv svaga, syndiga, benådade syndiga. I en av Sionsångerna så sjunger man: när jag hörde kallelsen till Guds rike så fick jag välsignelsen från en som var troende av nåd. Med gamla ord kan man säga att du förmedlade förlåtelsen med människoläppar. När Gud sände, eller Jesus sände lärjungarna till evangeliets arbete, så sa Jesus till dem: den som hör er, den hör mig. Den som överger er, överger mig. Men den som överger mig, överger också den som sände mig. När man hör Guds ord så blir tron närd. Precis som kroppen behöver näring, behöver den odödliga själen näring för att hålla sig frisk och levande. Jag tänker på ämnet för dagen, deltagandet, ur en andlig bemärkelse. Så är det viktigaste av allt att man deltar i allt det som föder tron och troslivet. Våra möten är det centrala i vår verksamhet. Och vi borde alltid hålla det på en särskilt viktig plats, särskilt på helgdagarna. Idag finns mycket annat som hobbys och tidsfördriv som konkurrerar med mötena. Våra syndiga sinnelag hittar ofta förhinder så att vi inte kan vara med på möten. Men ofta får vi ändå erfara att det är värt att gå på möten. Man blir piggare och stärkt i sin tro, och även timliga bekymmer försvinner. Man känner sig lugn och harmonisk till sinnet. Jag tänker mig att det eviga livets ord som alltid hörs i mötet, då Jesus är närvarande genom den heliga ande. Jesus själv säger: där två eller tre samlas i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Vi får vara tacksamma för att denna vår och sommar så har Guds ord hörts på distans på många olika sätt. I möten, gudstjänster, bibelklasser och söndagsskolor har det funnits många åhörare. Det har samlat familjer att delta att höra det välbekanta budskapet även i detta undantagstillstånd. Det har väckt en alldeles särskild glädje. Man har fått uppleva att Gud har omsorg om oss. Varje stund får vi vara Guds barn. Och i alla livssituationer så får vi vara i de trygga händerna som Gud har. Gud låter sitt ord höras även i dessa dagar. Gud ser var och en av oss, även i denna stund. Och genom sitt ord närmar han sig oss även i denna stund och försäkrar att han kommer ihåg oss alla. Han kallar, han ger oss mod och vill välsigna oss. Låt detta uppmuntra och stärka oss att åter ta oss till att lyssna på Guds ord på samma sätt som vi tidigare gjort. Välsignelse och glädje. Evangeliet är glädjebudskap om Guds nåd och frälsning. Denna välsignelsen gör att man får en vilja att betjäna i Guds rike. Det finns inte någon sådan chef eller ledare som skulle kunna tvinga oss i detta arbete. Utan viljan att betjäna kommer ifrån Guds välsignelse och trons glädje. När Jesus undervisade lärjungarna om vingårdsliknelsen och kärleken så säger Jesus: detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Alltså Jesus pratar om trons glädje och att tron är en glädjens sak för oss. För en tid sedan blev jag väldigt berörd av att på Instagram i Kapseki så såg jag en händelse från Rwanda där en broder berättade om hur han för första gången fick höra förlåtelsens nåd och hur rörd han blev av detta. När händerna lades över honom och han fick synderna förlåtna så föddes en alldeles särskild glädje. Sedan berättade brodern att han besöker olika hem dagligen och säger att han kan predika syndernas förlåtelse och det är hans glädje och det värmer hjärtat. Detta är den glädje som stiger från en levande tro och det kärleksfulla sinnelag som Gud verkar oss med. Att tro evangeliet föder en glädje i den som tror och även bland det troende. Jesus undervisar oss att i himlen gläds man åt när en endaste vänder och får bättringens nåd. I Lukas evangeliet undervisar Jesus när någon har tappat bort ett får av 100. Han kallar samman sina vänner och säger: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. När lärjungar en gång återvände från en missionsresa så kände de glädje. För att arbetet hade haft framgång och det hade fått förkunna evangeliet med Jesu namnskraft. Jesus förbjöd dem inte att glädjas, men han uppmanade framförallt att glädjas åt att namnet var uppmärkt i den himmelska boken. När människan får tro evangeliet här i tiden så skrivs namnet i den himmelska boken. Och en gång får man då höra kallelsen att delta i det eviga livet. Kom hit, ni som är välsignade av min fader. Ni får nu ärva riket som är förberett för er ända från skapelsens början. Och slutligen om trons mål. Jesus talar till lärjungarna i sitt avskedstal. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och sen återvände jag till Marta och Maria. Jesus undervisade oss att Marias lott var god. Men det var också Martas lott, eftersom även Marta var troende. När Lazarus hade dött och Jesus diskuterade med Marta, så säger Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Sedan frågar han: tror du detta? Och hon svarar: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Det här är det centrala för oss även idag. Vill vi tro? När Jesus efter uppståndelsen träffade sina lärjungar, och särskilt den tvivlande Thomas, så uppmanade Thomas: var inte icke-troende utan tro. Även nu ikväll så uppmanas var och en som hör på detta anförande. Du Guds barn, du ungdom som kanske kämpar och funderar över om det är värt att tro. Var hörsam till Jesus uppmaning. Var inte icke-troende utan tro. Överge inte tron. Lägg bort allt det som hindrar från att tro. Synden som skiljer ifrån Gud och som tar bort trons glädje. Du får tro alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Även du, icke-troende åhörare, ta emot kallelsen från Guds rike. Tro din icke-tro och alla synder som du genomlevt i Jesu namn och blod. Denna förlåtelse ger Gud som gåva utan människans egna gärningar och förtjänst. Så får du för egen del som syndig lägga din tillit till Guds fullständiga nåd och förlåtelse i Jesu Kristus. Genom tron får vi äga friden och hoppet. Som Jesus säger: min frid ger jag till er. Inte den som världen ger. Var modiga, fall inte i hopplöshet. Under evangeliets välsignelse och som delaktig i Guds rike, så är det tryggt för oss att tro, att leva och kämpa mot målet för vår tro. Detta såg även Moses som berättas om i Hebreerbrevet, som vi också hörde på mötet tidigare ikväll. Moses ville gå tillsammans med Guds folk, tillsammans med Guds barnaskara, inte som icke-troende och levande i synd. Moses ville göra så eftersom han såg den kommande belöningen, det eviga livet och den största skatten. Vi har också det hoppet. Och den blir en gång sann och blir en evig välsignelse. När den timliga vandringen tar slut och vi får delta i den glädjefest som väntar på oss i himlen. Så som man sjunger i salmen. Den himmelska glädjen kan man inte avbilda. Alla ord är otillräckliga för att berätta om himlen och den festglädje. Det är värt att tro. Det är värt att lägga bort synden och tro allt förlåtet i Jesu namn och försoningsblod. Vi stillar oss i bön. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för denna dag. Vi tackar dig för ord, ditt ord som vi fått samlas inför. Vi tackar för din välsignelse som du har riktat till oss. Bevara oss som dina barn. Kalla det som ännu inte är delaktiga av din nåd till ditt rike. För oss ända fram till det himmelska hemmet. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.